Det gäller livet. En biografi om Gudrun Schyman, skriven av Johanna Palmström, utgiven på Leopard förlag och inläst av mig, Inga On. Kapitel 3. Murarna faller. Tänk att 5 gånger i veckan komma till dukat bord. Slå sig ner och få middagen serverad. Tänk att någon frågar hur du har haft det. Tänk att det skulle finnas andra vuxna som kunde hjälpa till med barnen. Och om du kommit hem sent skulle det stå en tallrik undanställd. Gudrun Schyman ville satsa på politiken. Det var därför hon drömde om en tillvaro som påminde om hur det var att ha en hemmafru. Barnen behövde middag, även om hon befann sig på ett tåg till eller från Stockholm. I 10 år hade hon bott på Österlen. Det enda hon saknade med Stockholm var att ha nära till Ingrid. Men ekvationen deltidsarbetande, ensamstående, tvåbarnsmamma och politiken, projektet för barnens framtid, visade sig vara omöjlig att lösa, även för någon som är van att ta i för 2. Det var inte ett enkelt beslut, men hon kunde inte se någon annan lösning. Hon måste flytta. I VPK Simrishamn var partikamraterna ledsna. En mycket svår förlust. Hur ska vi kunna ersätta hennes kunnighet, energi och friska framtoning, frågade de sig. I byn Ängsvik, ute på Värmdö, några mil öster om huvudstaden, fanns svaret på Gudrun Schymans drömmar. Där hade några kärnkraftsmotståndare något år tidigare köpt ett gammalt ålderdomshem och byggt om till ett kollektivhus med 14 lägenheter. Storköket och matsalen fick vara kvar. Likboden blev till snickarbod och i trädgården anlade de grönsaksland. Några höns gjorde idyllen komplett. Dit gick flyttlasset. Gudrun Schyman hade fått en tjänst som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun. Byborna i Ängsvik var till en början misstänksamma mot alla familjer som flyttade in i det ombyggda ålderdomshemmet. Åt de på samma porslin, tillhörde grannarnas funderingar. Deras skepsis berodde på kollektivets uttalade ideologiska grund och alla föreställningar om vad det innebar att bo kollektivt. Men på Ängsviksgården fanns inget utrymme för flum. Sammanlagt var det ungefär 50 personer som bodde där. Hälften vuxna och hälften barn och så hönsen. Alla vuxna hade olika ansvarsområden. Hönsen var ett sånt. Trädgårdsskötsel var ett annat. Ett tredje är att beställa mejerivaror från Arla för leverans en gång i veckan. I kylrummet kunde alla gå och ta vad de behövde. Pricka av varorna på en lista och betala när räkningen kom i slutet av månaden. Även toapapper, diskmedel och andra hushållsvaror köptes in gemensamt. Varje vardagskväll serverades det middag i husets stora matsal. Maten lagades enligt ett rullande schema. För Gudrun Schyman var Ängsvik jackpot. Kollektivt, men med egen lägenhet. Grannar, varav vissa blev nära vänner. Några av familjerna kände de sedan tidigare. De hade också flyttat dit från Österlen. Det fanns massor av lekkamrater till barnen och alltid barnvakt i huset. Dan var 9 år och Anna 7. Den uppstyrda vardagen var en förutsättning för att kunna satsa på politiken. Om hon kom hem sent skulle barnen få middag ändå. Skulle Gudrun vara borta över natten satte sig gärna Ingrid på bussen ut. Det skulle ställas till med födelsedagskalas. Det var 70 år sedan revolutionsåret 1917 då partiet startades och VPKs kongress i maj 1987 var det perfekta tillfället för att fira. Men helt perfekt var det inte. I VPK rådde ingen festyra, snarare tvärtom. De senaste åren hade de interna stridigheterna accelererat. Läget var extra spänt inför kongresser då allt kom upp till ytan. Inte ens en fest undgick drabbningarna. Vilka av broderpartierna från de östeuropeiska länderna skulle man bjuda på festen? Festkommitténs bekymmer var på det stora hela en petitess, snarare ett symptom än en orsak till tillståndet i partiet. Kärnan i konflikten var kommunismen.